Hej och välkomna till Modiga människor, avsnitt 97. Ni kommer att få träffa Gunnar Lindgren. Jag ska göra en närmare presentation av honom snart. Innan samtalet så tänker jag bara att jag en kort information om Modiga människor, som är en oberoende kanal. Och avsnitten finns på YouTube. De ligger ju också på Spotify och Rumble och Podbean. Men kanalen har även en egen hemsida som heter modigamänniskor.se. Och det går jättebra att donera en liten slant till kanalen. Så att jag kan fortsätta göra de här avsnitten och intervjua fantastiska människor. Och framförallt modiga. Men dela vidare de här avsnitten. Nu till Gunnar. Så. Hej Gunnar.
Hej hej.
Välkommen.
Tack.
Du är civilingenjör i grunden.
Ja.
Men också jazzmusiker.
Ja.
Ja. Och vad ska man säga, the topic, alltså våra ämnet som vi ska prata om i det här avsnittet, det är ju rötslam. Någonting som jag helt villigt, jag menar jag visste att det fanns. Men efter att jag kom i kontakt med dig så har jag ju förstått väldigt, väldigt mycket mer. Dels kunskapsmässigt men också vad det här faktiskt gör. Så att min fråga till dig är, hur började allting?
Ja, jag började ju intressera mig för kemi redan när jag gick i gymnasiet. Så att just hur miljön påverkas av kemikalier och så, det har varit väldigt nära mig i många år. Sen så finns det också ett genuint intresse för naturen och miljön. Och den tredje viktiga saken, det är ju att bakom många beslut i samhället så ligger det en dov, ska vi säga, ett resonemang som man aldrig för ut till befolkningen eller politiker, utan det stannar inom till exempel en myndighet. Det kan vara Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket eller Livsmedelsverket. Och kommer man på insidan av den där gränsen, då känner jag att det är väldigt viktiga saker som vi behöver ta itu med här i industrisamhället.
Ja, men som sagt, röt slam, det är ju ingenting som jag tänker en tonåring tänker sig ska börja jobba med. För det här är ju något, alltså så här, du har ju verkligen fördjupat dig i detta.
Ja. Ja, det har att göra mycket med att om man tänker sig när torrtoaletterna fanns för 100 år sedan och så småningom så gjorde vattenklosetten entré. Och det var ju en viktig sak i tätorten att man hade ett avloppssystem som man byggde upp och så vidare. Och så för att inte släppa ut det här bajs och kiss i vattendragen så gjorde man kommunala reningsverk som avskilde de här kiss och bajs och växtnäring ifrån avloppsvattnet. Och så fick man det man helt riktigt såg som växtnäring. Så det här då slammet som det kallas, rötslam, det kunde användas då som ett gödselmedel i jordbruket eller i trädgårdar. Så det var en gång så var det här helt riktigt tänkt. Men så kom industrisamhället och växte och expanderade. Och det var bensinmackar och det var takvatten och det var verkstäder och det var sjukhus. Överallt så bildades saker som absolut inte skulle ledas ut till åkern och livsmedel.
Mm.
Och idag så är själva bajset och kissen och växtnäringen, det är den lilla delen i slammet. Den stora delen, det är avfall, giftigt avfall. Det är plast, det är metaller, det är smittämnen och gud vet allt. Så att då kan man fråga sig, fick inte det här någon betydelse för hur vad man gjorde med slammet? Men då var det så att när de här tätorterna växte, reningsverken växte, så måste man bli av med slammet. Och det är alltså en viktig princip som vi måste erkänna, det är att det är kvittblivningen av ett giftigt avfall som är grunden för slamspridningen idag. Mm. Men för att få jordbruket och allmänheten och livsmedelssidan att acceptera det här, så håller man fast vid att det är ett kretslopp och vi återför växtnäring. Men det är oriktigt osant. Istället så håller vi på att förgifta både jordbruksmarken, livsmedlen och i sista hand människorna. Mm. Och när det gäller människor så är det just små barn som är väldigt känsliga för miljögifter.
Mm.
Så det är väldigt det som är drivkraften för mig, att försöka skydda små barn från slammets gifter.
Mm. Ja, du och jag har ju pratat och det jag hade med mig från vårt liksom långa samtal där, du uttryckte det ganska kraftfullt och sa att det här är ett av de största sveken mot våra barn. Det är ju tyvärr inte det enda, men ja. Jag vet inte, jag tycker det är obehagligt. Men du får, jag har ju läst en del tabeller och sånt som du har skickat till mig. Bland annat där så i en av de här så pratas det ju om mjölken och mjölkproduktion och att mjölkindustrin, de går ju ut och dementerar det här.
Ja, det är alltså en väldigt obehaglig historia där krafter inom jordbruket och livsmedelssidan försvarar slamspridningen och för fram oriktiga uppgifter för att försöka bibehålla slamspridningen. Och då finns det en förklaring som är väldigt obehaglig. Mm. Det är alltså att de jordbrukare som tar emot slam, de får ekonomisk ersättning för det. Så man kan så att säga köpa sig in i jordbruket med det här avfallet genom att betala ordentligt. Och det finns en desperation i det här med kvittblivningen, att om man inte får dumpa det här på jordbruksmark så har man svårigheter och vad man ska göra med det. Och det är därför som hela frågan blir inblandad i en massa nonsens, påhitt och oriktigheter som slutar med att vi för in gifter i vår livsmedelsproduktion.
Mm. Så att om jag förstår dig korrekt så skulle man kunna spåra egentligen utbetalningar till ett antal bönder.
Ja, det skulle man kunna göra. Mm. Och det blir ännu mer komplicerat när man inser att mycket av slammet sprids på arrenderad jordbruksmark. Eftersom man tillför metaller som stannar i marken så leder all slamspridning Och jag menar all slamspridning leder till att det blir mer och mer förorenat av metaller. Och till slut så blir åkermarken inte längre användbar. Så vi är precis i samma situation som det gäller klimatet. Att för varje mängd koldioxid vi släpper ut i atmosfären så kommer vi närmare och närmare en klimatkatastrof. Och samma sak är ju mer slam vi sprider på jordbruksmark, desto närmare kommer vi till en förgiftningssituation där vi inte kan använda jordbruksmarken längre. Och i vissa länder, jag tror att det var så i Kina eller något land i Asien, så har de tagit åkermark ur produktionen därför den har blivit förgiftad av metaller. De metaller som ofta man pratar om är naturligtvis kadmium, men också aluminium, bly och så vidare.
Ja, det är ju inte jättehälsosamma metaller.
Nej.
Nej.
Nej, men alltså, det är viktigt att de som hör det här programmet och ser det, att alla förstår att vi går emot ett stup där jordbruksmarken, en oerhört viktig resurs för framtida generationer, håller på att förgiftas sakta men säkert.
Ja, och som jag förstår så är det ju också, det är ju någon som håller i trådarna.
Så ja.
Det sker ju liksom med någons goda minne.
Ja. Jag kan ge ett exempel. Om man tänker sig hur mycket metaller som kommer naturligt med avföringen. Och så tittar vi på metallen aluminium. Och den är mer problematisk än man tror. Men så jämför man den lilla del som kommer med urinavföring. Så är det 1800 gånger mer aluminium i slammet än det som det skulle vara om det bara var urinavföring. Det här ger proportionerna när det gäller hur oändligt mycket gifter som förs in i slammet i förhållande till hur det ska vara för att det ska bli ett kretslopp och att vi gör framtiden en tjänst genom att spara på växtnäring och så vidare.
När började det gå överstyr, kan man säga så?
Ja, det gör det redan nu på så sätt att det finns arealer i Sverige som har lägre halter utav metaller. Och det finns arealer som har högre halter. Då kan vi redan nu tvingas att välja de som är mest eller minst förorenade för känsliga kvaliteter. Det kan vara till exempel till barnmat, till vällingpulver och sånt där. Mm. Så att vi redan anpassar oss till den här förgiftningsprocessen. Alltså.
Så vad... Du skickade ju massor till mig. Jag menar, jag tänker så det måste finnas hur mycket som helst att gräva i. Eller hur?
Ja. Visst. Jag ska berätta en parentes, men lite fascinerande. Alltså många utav dem som levererar avlopp till reningsverken och slammet. Mm. De får i uppgift att försöka se till att deras bidrag är ändå så rent som möjligt när det kommer till reningsverket. Mm. Men om de sätter igång och försöker att avskilja olämpliga ämnen. Vi säger kvicksilver eller kadmium eller dioxider eller vad som helst. Då får de en stor tunna med gifter. Vad ska de göra utav det där då? Och då finns det, som jag upplevt, en en moral som säger att det är bättre att skicka iväg det där till reningsverket. Det är bättre att lägga ut det där på åkern och späda ut det på stora arealer än att samla upp det. Och jag kom till en industri på Hisingen här i Göteborg. Och de påstods ha monterat in en reningsanläggning för att ta bort såna här värsta gifter innan det gick till reningsverket.
Mm.
Och jag skulle få se det där på eftermiddagen en dag. Men jag var där redan på förmiddagen och sa att jag ska få se på ert reningsverk. Det har chefen betalat eller lovat mig. Och när jag sa det så tittade han på det. Har inte chefen sagt någonting om att vi skulle få besök? Han brukar alltid säga till när vi ska få besök så jag kan starta reningsverket.
Mm.
Man körde det där rätt igenom.
Mm.
Och samma sak händer på ett stort sjukhus här i Göteborg. Där såg jag på där man gjorde obduktioner. Så sa de att de hade ett reningsverk innan de körde olika vävnadsdelar och annat elände från de döda kropparna till reningsverket. Och då skulle jag få se det där, och det gjorde jag också. Jag stod i ett rum och så var det liksom såg ut som diskbänkar där de gjorde obduktionerna. Och så var det en liten kvarn där som körde ner delar till källaren, och där var det en reningsanläggning. Det såg ut som stor rödbeta. Men det var samma sak där när vi gick därifrån. Då säger den tjänstemannen där att den är avstängd. Jaså, sa jag. Varför det då? Ja, det smittskyddsläkaren här tycker att det är för dyrt att köra den, så att den är avstängd. Mm. Så med det här så vill jag säga att det är inte så konstigt att slammet är väldigt förorenat om man inte försöker hålla gifterna borta, utan som jag har fått bilden av det så ser man det som ett sätt att bli av med gifter och köra det i reningsverken, och sen hoppas man på att det späds ut på åkrarna så det blir inte så höga halter. Mm. Ja, det är en hemsk historia det här, men jag vill ändå berätta det alltså.
Mm. Ja, jag kontrar med en tittarfråga här faktiskt. Mm. Kan du berätta varifrån dessa metaller kommer?
Ja, jag ska börja med det mest uppseendeväckande. Det är att det är reningsverket själv som sätter till mycket metaller. De använder järnsalter som fällningskemikalier för att fälla ut fosfor eller andra ämnen.
Mm.
Och på så sätt så blir det enorma mängder med metaller i slammet. Det är alltså en viktig anledning. Och jag har en förteckning över hur mycket som man sätter till själv. Ska se här om jag. Ja, just det. Man sätter till järnsulfat ungefär 2700 ton per år till slammet. Man sätter till ungefär 350 ton plast per år. Så redan själva reningsverket sätter till både metaller och plastämnen och annat. Sen så kommer det från bilarna som släpper ifrån sig lite metaller när det rostar och i underredet. Det kommer från tak som det regnar på som tar med sig metaller. Och ja, i stort sett allt i samhället som har metaller ute så påverkar regnet där så att det drar med sig och hamnar i vattenflödet.
Ja, hur ser det ut med läkemedelsrester och...
Ja, det är klart. Många läkemedelsrester hamnar ju i avloppet.
Mm.
Du kan både kissa och bajsa ut och så slänger man det överblivet. Så att det där finns också i slammet.
Mm. Men tungmetallerna, det är det som är det farligaste.
Ja, på lång sikt för kommande generationer. Men för våra barn idag så är det främst såna här traditionella miljögifter. Jag ska nämna det, alltså dioxiner och dioxinliknande PCB. Det är en grupp. Och sen finns en annan grupp som vi kanske inte känner till så mycket ute i samhället som heter PFAS. PFAS, det är ett väldigt bestämt ämne. Och till skillnad från många andra sådana här giftämnen så bryts det inte ner utan det liknar metaller. Så att PFAS, när det sprids med slam, så ökar det hela tiden i åkerjorden. Och det här ser jag som ett av de största bekymren vi har. Att vi låter PFAS-nivån i åkerjorden och öka risken för att vi får i oss det där.
Mm.
Det där finns också PFAS i till exempel mjölk idag, precis som dioxiner och PCB. Så att vi ska också komma ihåg då att barn är mycket känsliga för miljögifter, mycket mer än vi vuxna människor. Men också gravida kvinnor och de som ska bli gravida är också väldigt känsliga för den här typen av miljögifter. När det gäller PFAS så vill jag nämna att det finns ungefär 3000 olika. Det är helt omöjligt för Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen eller någon annan myndighet att analysera 3000 ämnen regelbundet. Utan man analyserar kanske 30-tal och så får det vara ett, ska säga, bevis på att vi har kontroll över PFAS. Men det har man inte. Man vet ingenting hur mycket det kommer totalt. Sen så finns det en princip som är väldigt viktig. Den kallas att man buntar ihop alla ämnen till en cocktail. Alltså det är inte så att jag får bara dioxin i mig. Jag får en stor mängd olika ämnen. Kanske inte så mycket av varje, men sammanlagda mängden kan vara betydligt allvarligare. Och det kallar man alltså cocktail-effekten. Och det är ett av de stora bekymren för myndigheterna. Hur ska de göra? Ska de ta det här ämnet? Ja, det är under gränsvärdet. Ja, det där ämnet? Ja, det är under gränsvärdet. Ja, det där ämnet är under gränsvärdet. Och ska man göra så 3000 gånger så tar det en halvtimme kanske. Och då, det kan ingen göra, utan det enda vi vet är att de här ämnena sprids och de är väldigt beständiga. Så jag skulle vilja utse dioxiner och PFAS-ämnen som de två stora hoten mot framtiden.
Mm. Så vad kan vi göra?
Ja, det första vi ska göra det är att vi sprider kunskap om det här.
Mm.
En viktig kunskap, och det kommer jag att säga en gång till innan vi slutar idag, är att det är inte halten i ett livsmedel som är avgörande för risken för oss och barn. Utan det är mängden vi får i oss som är avgörande. Mm. Så man kan inte säga så här att ja, det är så lite dioxin i det ämnet eller i det livsmedlet. Så det kan du äta hur mycket som helst utav.
Mm.
Så är det inte, utan har du ätit mycket så överträffar du det som kommer med till exempel fet östersjöfisk eller någonting. Och så är det med mjölk till exempel, att för barn så får man i, enligt Livsmedelsverket, en undersökning för lika mycket dioxiner från mjölk som från fisk. Men skulle man titta på halterna så är det en väldig skillnad. Mycket i fisken och lite i mjölken. Men genom att vi dricker så oändligt mycket mer mjölk, och barn gör det, så blir det ändå likvärdigt. Mm. Det är en sån sak som vi måste lära oss. Alltså att det är mängden gifter som är avgörande och inte halten i ett livsmedel.
Mm. Ja, för svensken generellt dricker vi ganska mycket mjölk. Mm.
Och jag vill inte att det ska sluta med att vi slutar att dricka mjölk. Utan vi ska se till att vi inte tillför de ämnen som finns i mjölk till åkern och livsmedelsproduktionen. Det är det jag vill ha. Det är därför som det här med slammet är så viktigt. Här finns ju alla de här ämnen som samma typ som barn får med mjölk.
Mm. Men dricker du mjölk?
Lite. Det är framförallt när jag dricker kaffe.
Mm. Men varnar du människor runt omkring att deras barn inte ska dricka så mycket?
Nej, det gör jag inte. Men däremot, jag vill istället att vi ska inte tillföra de här så att mjölken förorenas. Det är min ambition.
Mm.
Men sen kan jag ju säga att ett måttligt mjölkdrickande är mer att rekommendera än ett överdrivet, alltså.
Mm. Men du, det här ämnet PFAS, som du pratar om, att det bara stiger liksom i marknivån och att det försvinner inte.
Mm.
Hur lång tid pratar vi om? Skulle det ta att rena jorden från det? Är det ens möjligt?
Jag är inte så kunnig om det finns något sätt att göra det på. Men i och med att det inte går att bryta ner av sig själv, så är jag osäker på hur man skulle gå tillväga för att komma till rätta med det. Men vi måste absolut direkt sluta och sprida de här ämnena.
Mm.
Det är ju lite, ska vi säga, lite tragiskt och löjligt samtidigt att vi försöker att rena vattnet ifrån det här, alltså avloppsvattnet. Det här ska vi inte släppa ut från reningsverken ut i Göta älv till vårt dricksvatten, utan vi ska föra bort det. Ja, det gör vi. Och vad gör vi med det sen då? Jo, då kör vi bakvägen och lägger det på jordbruksmarken. Och då, istället för att vi får det dricksvattnet, så kanske vi får ämnena i mjölken istället.
Mm. Men det är ju, jag tänker att det låter ju som ett spel för gallerierna bara.
Det var en bra termare. Efter många år så är det väldigt mycket spel för gallerierna när det gäller hur man presenterar olika miljö- och giftproblem.
Mm.
Jag har en term som jag tycker är talande, som är så här. Principen är ingen onödig oro. Mm. Och det betyder att många såna här allvarliga miljö- och hälsoproblem, det vill man bespara befolkningen. Och det kan jag ställa upp på, att en mamma, nybliven mamma med en baby, ska inte känna att hon måste på något sätt undvika det och undvika det, och kanske babyn blir sjuk av det och det. Så därför så vill nog myndigheterna behålla en slags fasad av att det är inga bekymmer. Jag säger som LRF mjölk på, mjölk är ett säkert livsmedel. Så. Det är ingen onödig oro. Men priset vi får betala, det är att man behöver inte göra några åtgärder i samhället för att försöka bemästra de här giftproblemen, i och med att det är ingen som känner till det, inte ens politikerna känner till det här.
Mm.
Och det är därför som jag känner att det är viktigt att få säga det här. Även om det är många nu som tycker att jag sprider oro genom det här. Så att jag, det är inte att jag säger fel saker, utan det är att jag säger oro.
Men så här är det ju, Gunnar. För att förstå den verklighet vi lever i, så behöver vi ju också våga lägga pusslet och titta. Jag menar, det jag sitter och lyssnar på av det du säger just nu, alltså det är inte nytt, men den omfattning och den information jag har fått den senaste tiden har ju gett en, vad ska man säga, så den har vidgat mina vyer. Och jag tänker så här, ja, det är klart, för en stund så är det ju skräck. Jag mådde jättedåligt efter att vi pratade, faktiskt. Samtidigt som jag sa, okej, det här är ju bara ännu ett exempel på allt som händer. För jag berättade ju också för dig att jag och min familj hade bott i mögelfastighet. Och det var ju också en historia där vi inte togs på allvar. Där vi hamnade i en... Så att jag förstår ju att våra myndigheter inte så pigga på att lyfta på saker. Och inte alltid så hjälpsamma. Och det är inte mycket som handlar om hälsa. Och det visar ju det du berättar i allra högsta grad.
Det är ju ofta så, under åren har jag lärt känna olika forskare och människor på myndigheter i ledningsfunktion. Och det som inspirerar mig och ger mig en viss lättnad, det är att de ser på det här ungefär som jag själv.
Mm.
Så att det är ytterst sällan som jag hamnar i någon slags konfrontation med de här myndighetsutövarna och de här.
Mm.
Men skillnaden mellan oss, det är väl framför allt att de är styrd av principen ingen onödig oro.
Mm.
Och jag är att vår oro måste komma och bli tydlig så att vi kan åtgärda de problem, till exempel slamspridningen, som är ju helt galen alltså. Det handlar om pengar till jordbrukare och det handlar om billiga kostnader för reningsverken att bli av med ett giftigt avfall.
Mm. Men den här informationen som du har, att det är oftast på arrenderad mark som dessa bönder kör ut det här. Är det någonting som du har forskat på? Hur har du kommit fram till det?
Ja, det finns ju många människor i min bekantskapskrets som håller på med slammet och är lika upprörd som jag. Och då kommer det information från olika håll. Och då kommer det fram det att sprida slam på arrenderad mark. Då kommer man inte att drabbas av eventuella problem med den här marken. Så visst sprids det på arrenderad mark, men jag kan inte ange vilken omfattning det är.
Nej, men jag bara tyckte att det var lite intressant att man kanske inte gör det på sin egen mark där man odlar till sig själv. Men ja. Och när jag lyssnar så tänker jag återigen på det här med här, kunskap. Men vi behöver ju också civilkurage. Vi behöver gränser. Och jag tänker att hur kan man sova gott om nätten om man tar emot pengar för det här? Så här, det är ju många kedjor. Ja, men jag vill inte bara säga att den som tar emot pengar, det är också den som sitter på informationen högre upp och som också väljer att betala ut den här slanten. Det är många led.
Ja. Nej, men det som jag säger, att det har varit både ett bekymmer för mig, men också en lättnad att förstå att många hos myndigheterna, de har egentligen samma synsätt som jag. Men de är i en annan yrkesroll, så att säga, där man förväntar sig att de inte ska ställa problem för slamsidan. Vad ska vi göra med slambilarna om vi inte kan tippa dem ut på åkermarken? Alltså?
Ja, och jag hör vad du säger, Gunnar. Men jag tänker så, om jag kommer till en myndighet och så förklarar jag. Och sen så säger de att de förstår, de är på min sida. Men ingenting händer. Då har vi ju fortfarande ett problem.
Ja. Men är inte det här, ska jag säga, en följeslagare till vårt samhälle? Att ta nu till exempel klimatfrågan. Det är väldigt lätt att säga att 2075 ska vi ha gjort det och det och det. Istället för att sätta igång nu och göra det. Alltså. Så att industrisamhället, vi är väldigt förblindade av den livsstil och den materiella standard vi har. Och det resande vi har. Så att det är nog väldigt svårt att ändra på det där. Och det här vet ju myndigheter och politiker. Och de känner till de här svårigheterna.
Hur mycket tid ägnar du åt den här frågan?
Ja, du. Jag spelar ju en del. Imorgon så ska jag repetera klockan 12. Och då spelar vi bara freeform jazz, alltså väldigt fritt. Jag behöver frihet helt enkelt. Och sen på lördag ska vi spela på ett ställe på Fiskabrittas krog. Det är också ett roligt ställe. Varför jag vill berätta det här är för att det här är en väldigt viktigt sätt för mig att gå in i ett annat rum med mer glädje och humor och så vidare. Och så finns det en lite lustig sak som jag också vill berätta. Det är en del av de här myndighetskontakterna jag har på Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, som är jazzintresserade. Och som kände till mig redan innan jag blev en besvärlig miljöaktivist. Men de är väldigt positiva. Och så kan vi prata om Lou Armstrong eller Charlie Parker i 4 minuter och sen pratar vi om PFAS i 9 minuter och så vidare. Så det här mitt jazzmusiken och min musikerskap, det har hjälpt mig i kontakterna med myndigheter och myndighetspersoner.
Ja, alltså så här, sekunden du börjar prata om jazz så börjar dina ögon glittra. Så att jag förstår att det betyder mycket för dig. Och som du säger, för att orka. För det andra är ju ganska tungt.
Tänkte jag att en myndighetsutövare en gång sa: du, jag litar på dig, Gunnar. För jag har hört dig spela vackra ballader. Det är skönt att höra.
Mm. Så jazz och miljögifter.
Man kan säga att jazzen är antibiotika för miljögifter.
Ja, någon skrev, Joakim här, alldeles i början, och det har ju inte du och jag pratat om, men han nämnde att du har varit inblandad i någon margarinfråga, stämmer det?
Ja.
Ja.
Det var ju en förfärlig upptäckt.
Mm.
Men det tänker jag inte gå in på nu, utan det var ju att de använde på den tiden i alla fall bensin som ett hjälpmedel när det gällde margarintillverkning. Alltså.
Kan du inte berätta i alla fall hur du upptäckte det då?
Ja, det var nog just det här med hur fettet, hur man framställer fett ur både djurfett och från växter och hur man rapsolja och så vidare, hur man hanterar det där alltså.
Mm.
Och då blev det mer en kemisk process, så det hade inte att göra med vad ska jag säga, etik eller gifter eller något sånt, utan det var liksom ett kemiskt tekniskt problem. Det gäller att extrahera fettet ifrån växter och så vidare. Så det var på så sätt som jag kom i kontakt med det. Och sen så förstod jag att det här användes ju för att göra margarin. Mm. Men jag är ganska övertygad om att det blev en lärdom för margarinindustrin den här perioden. Så att jag är inte orolig idag på samma sätt som det var förut. Alltså.
Mm. Men jag bara tänkte att jag menar, det hänger ju ändå ihop. Det är ju någonting som, jag menar, marken den brukas. Och en del av det som du berättar blir till mjölk. Och som vi dricker. Och det är ju likadant med margarin. Jag tänker att det är också någonting som vi människor får i oss.
Ja. Jag vill tillägga en sak när det gäller slamgifterna.
Mm.
När det har hamnat på åkermark och just de gifter som ligger kvar. Efter kanske några år så går kanske en ko och betar där.
Mm.
Men när en ko betar så får den i sig ungefär ett halvt kilo jord per dag. Så finns det då slamgifter i den jorden, så blir det en del av kons föda.
Mm. 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 Ja, men vi är ju inte rädda om det vi har.
Nej.
Mm.
Och det kommer vi in på en del som är väldigt bekymmersam, som jag är mer orolig för än själva toxikologin och giftverkan. Det är alltså, det finns någonting i vårt samhälle idag som heroiserar de som är de människor som är fräcka, tuffa, är liksom obändliga. Det är alltså en, om man ser på tv så ser man ju att sådana personer, vare sig de har vapen eller inte, har en hjältegloria i sig. Det är sällan man ser en förtjusande, försiktig människa i någon roll, huvudroll på tv idag. Och det som gjorde mest ont på mig, det var en intervju jag såg på tv. Där var en ung kille som av misstag hade skjutit en annan människa, inte den som han hade tänkt sig. Och så fick han frågan i tv:n där om inte det kändes hemskt att ha skadat en som det var oavsiktligt alltså.
Mm.
Och då svarade han så här: nej då, det gör inte så mycket, utan min framgång hos mina kompisar, det spelar ingen roll om det var ett misstag eller om det var rätt person jag sköt.
Mm.
Det där tyckte jag var så sorgligt. Men i mitt miljöarbete så tror jag att det krävs en mer genomgripande förändring i vårt samhälle och synen inte bara på oss människor emellan, utan vår syn på träd, på växter och djur och hela åkermarken och annat så där. Vi ska vara alltså som snälla beskyddare istället för de som utnyttjar det. Det kanske faller utanför ämnet idag, men när det gäller min egen syn på livet och förväntningar så är det här det absolut viktigaste för mig. Det krävs en förändrad människa.
Mm.
Och den här fräcka tuffingen alltså måste bort ifrån tv-rutan. Det tycker jag.
Mm. Jag tycker inte alls att det faller utanför ämnet. För jag, innan du och jag möttes här nu så... Det är så tungt allt det här. Så att jag bara känner så här, men nu, jag måste gå ut en stund här innan du och jag ses och bara jorda mig. Så jag var faktiskt ute och gick och bara lät solen lysa på ansiktet. Jag gick ut på en åker faktiskt. Och så stod jag på en åker och så tänkte jag på att vi skulle göra den här intervjun. Och så tänkte jag på det, att vad är det vi människor gör? Vad är det vi gör? Borde inte vi vara i samklang? Och sen hade jag, har jag gjort en intervju innan här i förmiddags med Anna Hallén. Och då kom vi in på skolan och barn också flera gånger. Och så tänker jag att, precis som det du sa, men det här borde in vara liksom på skolschemat. Att gå ut i skogen, krama träd, vara med och... Tänk att få så på en åker. Tänk om vi hade det i klassundervisningen. Mm. Att det inte var så abstrakt. Men en del barn idag, de har ju aldrig ens sett en ko. Mm. Det är klart, ja, det hänger ihop.
Det här är väldigt centralt. Jag är väldigt glad att du kunde väva ihop det här med dagens ämne. Alltså.
Mm.
Att man kan se mycket av de bekymmer vi har med både hälsa och med vår miljö. Åkermarken, skogen, växterna, fåglarna. Det är en del utav en livssyn som har gått snett. Alltså. Vad är det som är viktigt här i livet? Är det att köpa en ny bil? Ha fräcka kläder? Och så vidare och så vidare. Men det som är hoppfullt är att när man kommer in på livet, på många människor jag känner, så är de sådana alltså. De längtar efter det ursprungliga och det ärliga och hänsyn och så vidare.
Mm. Ja, nej, men jag vill också bara plocka in den här mannen som, jag vet inte om en ung pojke som hade skjutit en annan person oavsiktligt. För att det hänger ju ihop. Allt hänger ihop. Vi har ett samhälle idag. Ja, precis som du säger, så vi premierar ju andra saker. Det ska vara en ny tuff mobiltelefon. Och vad gör de här mobiltelefonerna med oss? Vad gör det med en människa att liksom ständigt sitta och titta på telefoner? Alltså jag åker inte jätteofta i kommunala färdmedel, men jag har varit inne i stan några gånger och så här, avsiktligt så har jag valt att åka tunnelbana och faktiskt suttit och liksom studerat människor, och ingen läser ju en bok längre. Alla sitter liksom uppkopplade. Mm. Så att det är som att allt mellanmänskligt, det bara försvinner. Och då tänker jag på den här unge mannens kommentar. Det är för att vi har missat någonting i det relationella mellan människor. En annan död människa betyder ingenting för honom. Så.
Nej.
Men vi måste koppla ihop oss. Alltså, har du sett den här filmen Avatar?
Ja.
Ja, och du vet när de kopplar ihop sig.
Ja.
Ja, och hur det här trädet. Ja, alltså det är så fint hur allting hänger ihop. För allting är ju ett.
Ja.
Och vi har ju kommit mer och mer ifrån det. Så att...
Jag har själv en lite löjlig bild framför mig. Det är alltså att det kommer en dag när man frågar någon. Alltså, har du varit ute i skogen och naturen nyligen? Nej. Det är så mycket förstörelse. Jag tycker att ska man ut och ta del av naturen idag, då ska man titta på tv-program om naturen. Alltså. Det är bästa sättet att komma i kontakt med den.
Mm.
Det tycker jag är en väldigt påhittad och hemsk.
Ja, men det är förklaring. Ju sant. Jag menar, ja. Du ser ju vad vi matas med. Jag menar, idag, även om det är typ på skämt, så tror jag inte att det är på skämt. Man sätter på tonåringar och barn, de här stora... Det är som... Ja, du kliver ju in i en virtuell värld.
Mm.
Där du kan uppleva hur det är att vara... Du ligger på stranden fast du sitter hemma.
Mm.
Så att vi behöver ju tillbaka.
Ja.
Till naturen. Till oss själva. Och vi behöver jobba på att connecta oss. Det är det jag menar. Ut i skogen, alla barn, och krama träd. Mm.
Jag ser ju, jag har 6 barnbarn. Och jag ser ju att de har ett helt genuin och kärleksfull förväntan när vi kommer ut i naturen. Vare sig det är vid havet eller sjön, ån eller in i skogen. Och det ger mig ett hopp att det finns inom dem den här kärleken och förväntan till naturen och djuren och blommorna och så. Så det kanske inte är omöjligt att vi går mot en vändpunkt i den här. Gör vi inte det, så tror jag att det är väldigt bekymmersam framtid som barnen får. Alltså.
Mm. Om jag frågar dig, vilket håll, alltså vad är oddsen? Vad tror du, om du får gissa?
Jag tror att nuvarande livsfientliga väg kommer att beträdas en period till, alltså. Ungefär som det här kriget som kom helt oväntat och så. Det kommer att vara en destruktiv period framöver. Men jag tror att den kommer att luckras upp och frätas sönder ju mer. Och speciellt de som skaffar barn.
Mm.
De är ett viktigt släkte för att bevaka de här värdena som vi pratar om.
Mm.
Om det här ligger 10 år eller 5 år eller mer framför oss. Men jag tror att det kommer inte så, utan det kommer så en process.
Mm. Vi behöver alla spela jazz, tänker jag. Lära oss att spela jazz.
Ja.
Mm. Vilket är ditt instrument?
Tenorsaxofon. Och där vill jag tillägga och skryta lite grann. Jag spelar på en saxofon av ett märke som heter Conn. Och innan dess så hade jag en annan halvbra saxofon. Men så ringde en kille från Danmark och berättade att en utav jazzhistoriens mest kända saxofonister, han heter Stan Getz. Han hade, den här mannen i Danmark, hade kommit över Stan Getz saxofon. Getz hade sålt den till en dansk och dansken trodde han hade blivit lurad. Och då hade den här mannen köpt den för en spottstyver. Och så visste han att jag spelade på Conn, samma märke som det var. Så ringde han och frågade om jag ville köpa den. Och då fick jag köpa den väldigt billigt. Och så var Stan Getz själv här i Göteborg på studentkåren och spelade. Jag tog med saxen och gick dit. Sa han, jag hade en sån här Conn. Jag var tvungen att sälja den. Det var det dummaste jag gjort i mitt liv. Och så stod han, wait a moment! This is my old horn! Så kände han igen att det var hans sax. Och jag blev så lycklig att det var sann den här historien.
Ja, det vore ju fantastiskt om du hade haft den bredvid dig.
Ja.
Du kunde få avsluta med en trudelutt.
Ja.
Ja.
Det tar vi i nästa program.
Ja, det tycker jag. Men ja, jag tycker att vi har, jag menar, som med allt, vi kan inte, jag tycker att vi har liksom täckt väldigt mycket. Eller du. Och jag har bara ställt frågor. Men känner du dig nöjd? Är det någonting som du känner att du vill tillföra? Lägga till.
Både ja och nej. Alltså, det är klart att det finns oändligt mycket i det här området som man skulle vilja utveckla mer. Men det är ingen sån här central och särskilt viktig fråga, utan jag tycker vi har behandlat lite av varje utav den här problematiken med miljögifter. Och jag vill verkligen avsluta med att alla som tar del av det här kämpar för att inte avloppsslam ska spridas på åkermark eller någon annanstans. Det är väldigt viktigt. Det finns en lag, naturlag, som heter entropilagen. Och entropilagen är väldigt central här på jorden. Och den säger att allting har en inneboende önskan att sprida sig. Så vare sig det är kärnavfall eller det är någonting på en sophög eller vad du vill, så finns det alltid en risk. Det kan avdunsta, det kan bli dammkorn som åker iväg, eller det kan hamna i vattnet och rinna iväg. Och den där entropilagen, det är en ledstjärna för mig alltså. Att det går inte att hålla fast någonting, då gifter eller någonting. Du måste vara beredd på att det rör på sig.
Ja. Och då tänker jag, om allting har en önskan att sprida sig, eller kommer att sprida sig, då kan vi ju faktiskt också sprida mera kärlek, mera kunskap, mera av allt som är bra.
Det håller jag väldigt med på.
Tack så mycket, Gunnar. Det känns som att jag har suttit på en historielektion idag. Fast, vad ska man säga, en verklighetsbaserad. Så. Det är någonting som händer nu. Och jag hoppas att ni som har tittat också har funnit det här intressant. Och att vi tillsammans faktiskt kan göra någonting. För det är ju så att med all information som vi skaffar oss. Så, för information är ju också kunskap. Jag menar, eller kunskap. Alltså vi kan ju göra mer ju mer vi vet.
Jag vill också tacka dig.
Tack. Jag såg att din dotter var på väg in där bakom. Så, ja, tack så mycket och då avslutar vi här.